Har du applicerat Wim Hof andning till meditation?
Yes, på samma gång. Och jag rekommenderar inte att göra det sittandes eller något sånt där. Alltså. jag tänker inte ljuga, jag har passed out en gång. Alltså. Ja. Men det var inte en grov än, men man blir lite så här, det blir verkligen, det är intensivt.
Håll upp händerna, Hooker.
Oh my god. Hur kan du förstå den där uppekanten, Alexander Gustafsson?
Där är jag! Och där är han!
Här är han!
Alexander Gustafsson avslutar klubbet i sin tredje runda!
Ja!
Bartosz Wojciechowicz, välkommen till din egen MMA-podden special.
Bartosz Wojciechowicz special, tack så jättemycket.
Exakt, ja, men fan varsågod, jättekul. Du gjorde ju en sjukt bra match här i, bara för några helger sedan på Super Challenge. Yes. Du var lite sne för att jag inte intervjuade dig efter din vägningen. Och då sa vi då, men du sa själv, jag ska upp till det huvudkortet och sen ska du intervjua mig. Men fan, du får en special istället för en 5 minuters intervju. Så nu ska alla få veta allting om the future i Wojciechowicz.
Ja, jag tänkte det. De sa det när man stod där efter invägningen, så ja, men de ska intervjua dig. Så tänkte jag, du stod där och så stod det, så var det via Play. Så tänkte jag, nu ska de intervjua mig. Så bara, nej. Så jag bara, nej, men nästa gång. Så precis innan matchen så fick man, så såg jag dig och då tänkte jag så här, nu går jag ut och vinner. Och så exakt, nästa gång ska du intervjua mig. Men nu fick jag en specialare så det är ännu bättre. Så tack för det.
Ja, och du är nog, i och för sig, nu ska jag inte säga att du är den första från Superior Challenge. För att Panni var här också efter sin match. Hon kom in direkt måndagen efter och körde en special. Men, nej men fan absolut. Jag tycker du har levererat under båda dina matcher. Jag vet att första matchen som jag kommenterade med dig, eller åt dig på Superior, jag minns inte om det var förra galan eller till och med galan innan det.
Det var båda.
Båda, eller hur? Jag kommenterade 3 gånger,
yes,
va?
Yes, ja. Alla mina matcher har du kommenterat.
Så. Och du har stuckit ut varje gång. Mm. Jag tycker alltid att du har gjort bra matcher. Och det är alltid så jävla roligt att se nya talanger komma fram. Mm. Nu jävlar är det specialdags. Nu ska jag få lära känna dig ännu bättre.
Grymt.
Publiken ska få veta mer om Bartosz. Men vi börjar från den enklaste grunden bara. När kom liksom känslan av att så här, fan, jag vill prova på fighting? När började du?
Jag flyttade till Ekerö när jag var yngre. Och där började jag i 7:an. Och så träffade jag på en kille där i klassen då som hette Jehon. Och han tränade då på Forza Fighting i Solna. Och han tjatade på mig hela tiden. Ja, kom och testa. Och då var jag hade testat thai-boxning då. Men det var liksom inte, jag kände inte att det var, man fick inte ut så mycket där. Man gick dit och sparkade lite mitts och sådär. Och jag klättrade mycket. Allt hållit på med sport och varit atletisk och gymnastik och så. Men till slut så tjatade han ihjäl mig, så jag kom och testade på. Och då fick jag jättemycket stryk såklart, skitmycket stryk, och efter det så gick jag och körde några gånger, men det var ganska spontant, man gick inte liksom man gick inte så mycket som man gör nu såklart, man tränar ju stenhårt när man är proffs, men sen var man lite kaxig när man var yngre, så skulle man brottas med någon kille där när man var ute, och så blev man liksom nedbrottad och sådär, så tänkte jag, nej, nu måste jag fortsätta med det här. Så det har varit mer bara, jag var lite fram och tillbaka när jag var yngre, men till slut så kände jag när jag började träna mer och mer och greppen satt och man kunde låsa ut större killar på träningen, då började jag säga okej, men jag kan göra det här. Och sen dess har det bara rullat på.
Nej, hur gammal var du när du testade ditt första pass, sa du?
Det var, jag var 15, jag skulle fylla 16 tror jag.
Och idag är du?
25, jag fyller 25 om en vecka.
Ja, grattis i förskott.
Ja, tack så jättemycket.
Ja, men fan, det är nästan 9 år ändå som du håller på.
Yes. Då har det ju varit så, man var ju så ung och då gjorde man massa andra dumma grejer istället för att fokusera. Så man var aldrig liksom på som man är nu såklart. Men jag har alltid varit där och tränat på Forza och jag kände mig alltid hemma där och det var alltid kul att komma dit och träna. Man kände sig som hemma, det var kul att komma dit. Men på samma gång var det liksom disciplin. Vi skulle träna. Det är inte liksom, vi ska inte runt för mycket. Det är kul allting. Efter träningen kan man skoja. Men när vi tränar så tränar vi. Mm. Och jag gillade det. Jag fastnade för det på något sätt. Så blev man bättre också och såg att man blev bättre och bättre. Och då vill man ju fortsätta med det. Så började tävla lite i SGL och där gick det jättebra. Och sen började man med sin första shootfighting match och sen efter det var det bara vart liksom. Det var bara rulla på.
Hur var det att gå första matchen?
Jag var så spänd. Alltså jag har aldrig svingat så mycket i mitt liv. Och jag har alltid haft mycket kraft naturligt. Och då var det bara liksom, det var, jag hade en hård höger och jag gick bara in och liksom svingade med den. Men jag vann den matchen på TKO faktiskt, den första shootfightingsmatchen på Nexus. Men jag var så spänd, man var så nervös och du vet, man ska slåss mot en annan kille liksom som står där framför dig. Så det var väldigt annorlunda, men det var väldigt kul. Det fanns inget bättre, och speciellt när man vann också. Vilken känsla.
Match nummer två, var du lika spänd då också?
Nej, inte lika, men man var fortfarande liksom, man höll på att komma in i det. Och det var ju lite frustrerande att man inte fick slå på marken då i shootfighting.
Nej, just det, andra regler. Vad är skillnaden på reglerna där? För folk som inte vet.
Just nu vet jag inte exakt om de har ändrat så mycket, men då var det liksom, det är inga slag på marken. Mm. Inga knä mot huvudet, stående. Och skillnaden bara är i princip att slag på marken är det. Mm. Jag tror inte man får knä i amatörer med mat. Vet du någonting om det?
Osäker. Jag tror att det varierar även där på A- och B-gruppen. Mm. De har nog variation där också. Jag är inte riktigt hundra, men det är väl inga armbågar heller, va?
Nej, exakt. Vi får ju inte ens armbåga här i Sverige under de reglerna som vi kör som proffs.
Nej, just
utan
det
måste vara just under internationella regler. Mm. Då de kommer överens att man får armbåga. Annars är det inga armbågar.
Mm. Så det är ett vapen som kommer tillkomma till dig snart då?
Ja, det var, man vill ju också, det är också just spinning backfist, där också träffar du med underarmen så blir du diskad om du knockar den andra. Så det är lite, aha, ja, man måste träffa, om man ska träffa så måste du träffa med här. I alla fall under de reglerna som jag har kört som proffs, där man inte får armbåga, då är det viktigt att man träffar just med handen. Fick jag höra i alla fall av, för jag frågade specifikt inför den här matchen. Mm. Så, men man höll undan det lite så. Men det kommer till slut så man får använda. Så får man öppna upp sitt game ännu mer.
Exakt.
Så det blir bara mycket bättre då.
Vad har du för planer inom den närmsta framtiden när det kommer till MMA?
Såklart, mitt mål är ju UFC. Såklart. Mm. Alla har olika mål. Vissa vill till One, andra kanske vill till Bellator. Men jag bestämde mig för ett år sedan. Jag tror det var lite mer än ett och ett halvt år sedan liksom. Om jag ska ge det, då ska jag ge allt. Men då ska jag till UFC. Då vill jag komma till UFC. Liksom. Så det är mitt mål. Och då måste man vinna såklart. Men man vill också vinna på ett snyggt sätt. De vill ju ha liksom, knockouts. De vill ha någon som är underhållande. Jag är underhållande, det vet jag. Men jag behöver just bara det här sista touchen. Det är liksom de här brutala avsluten. Så, men det kommer. Jag gör små justeringar med mina coacher. Och så blir bättre och bättre varje match. Lägger till saker. Och jag har ju tre matcher, de har gått ut hela tre ronder. Jag har jättemycket erfarenhet i buren nu. Så jag kommer bli mer och mer bekväm och så till slut kommer det komma. Jag vet det, jag känner det på mig.
Du är underhållande. Jag håller med dig där och du sticker ut när man ser dig fightas. Det är inte alla, alltså jag har kommenterat så jävla mycket fighters senaste åren. Men jag kan säga att det är inte alla som sticker ut. Även när jag kommenterar live så kan jag också ibland ha glömt bort att jag eventuellt har kommenterat en viss fight. Mm. Men dig kommer man ihåg. Jag skulle nog säga att det finns två som har stuckit ut för mig som har varit nya. Det är du och Serdar Altas. Mm. Ni stack ut ganska snabbt. Mm. Ni bjuder på någonting, alltså, men det är fight. Det är liksom fight, men det finns någonting lite mer än bara en fight också.
Exakt, och man känner att det är någonting, det är bara, man kan känna, se på personen när den kör att det är någonting som är speciellt med det liksom. Mm. Det är såklart man ska känna sig speciell, men man vill ju visa också. Så, men man kan märka direkt på någon att den här personen, det är någonting. Och man vet inte, man behöver inte veta vad det är, men man kan bara känna det på sig. Och Serdar Altas, han är också en riktigt bra fighter, riktigt grym fighter.
Såg du hans match?
Jag såg hans match, jag höll på att värma upp. För jag hade min match efter hans. Och jag fattar fortfarande inte hur den där brassen tog den där sparken. Alltså. Det var det sjukaste sparken jag har sett. Alltså. Precis när han low-kickar också, då var han perfekt upp. Men jag tror det kanske saknades bara lite mer precision i slagen så skulle han slocknat. Men så är det ibland, men man lär sig av sånt. Så han kommer tillbaka och han är grym fighter. Så såna här saker lär vi oss bara av när vi förlorar. Så det är inga problem för han tar det.
Nej, men definitivt. Men har du gått obesegrad igenom Shoto och amatör i MMA-karriären?
Nej, jag har förlorat två matcher då. Jag förlorade i en match när jag var, jag kommer inte ihåg var det gick exakt, om det var Nyköping, så förlorade jag också på beslut. Och sen i SM-finalen då förlorade jag på guillotin där. Mot Amir Malikpour också, som är väldigt duktig. Så jag har förlorat, absolut. Men de matcherna har man ju lärt sig från jättemycket. Och just den sista förlusten i SM, då märkte jag så här, okej. För då var jag lite mer, jag ändrade min stil. Jag var mycket liksom, jag var fysiskt stark och orkade. Så jag kunde liksom greppa och hålla ner. Men man får inte så mycket gjort. Och det är inte underhållande heller. Och det är inte den, alltså det är inte den fighten jag är. Jag vill ju visa liksom, och man vill ju komma till ett avslut. Och det gör man inte genom att bara hålla i. Och jag kommer inte utveckla mig själv heller som fighter om jag bara kör med den stilen. Så efter den matchen insåg jag så här, okej, nu måste jag liksom jobba på mitt stående, jag måste jobba på backen, bli ännu bättre på brottning, men liksom avancera framåt.
Och det var precis lite det som var min följdfråga, för den klassiska frasen är ju win or learn.
Exakt.
Och det är inte riktigt alla som har win or learn med sig. Nej. Utan för vissa är det vinst eller förlust.
Exakt.
Men det gäller också att kunna ta lärdom av den. Nu när du har jobbat på att förbättra din stil, när du tittar tillbaka på dig då, hur stor har utvecklingen varit?
Enorm, enorm. Och det är just det här, speciellt just att man blir bekväm. Det är det jag har, det är det som varit, inte ett problem, men det jag har behövt jobba mycket på. Liksom att man måste justera saker i träningen också. Man måste våga på träning att bli utlåst till exempel. Man måste släppa sitt ego i princip, och alla vet det som tränar, det värsta som är, det är ens ego. Speciellt på träningen, man släpper inte då. Man vill bara liksom, till vilket pris som helst, överleva träningen typ utan att bli utlåst. Men du lär inte så mycket, för att om du går på samma grej hela tiden, du kommer göra det på matcher, till slut listar någon ut dig och så är du körd. Så det handlar mycket om att just släppa det här, allt vad andra tycker och sådana här, utan bara göra sin grej på träningen, försöka göra extra. Jag är alltid där tidigare på träning. Jag är alltid först där. Alla som, om det är någon som lyssnar på det och tränar mig på Forza, de vet att så fort de kommer upp för trappan så ser de mig där vid säcken. Liksom. Så, men det är den mentaliteten, att man kommer först, går sist. Och lite, steg för steg varje dag. Till slut blir det en väldigt stor utveckling. Gör man lite varje dag, små steg, då blir man bra till slut.
Hur många dagar i veckan tränar du?
Det blir 10-12 pass blir det, tror jag, om jag vill inte börja räkna matte här på podcasten.
Ja. Nej, men inte min starka grej,
men det blir liksom, det blir en vilodag i veckan och sen resten kör man på 2 gånger. På morgonen kör jag fys med Piero. Måste göra en shoutout till Piero. Mm. Vilken skillnad han gjort fysiskt för mig också, på Actic i Hägersten. Trainsomia på Instagram. Riktigt grym fystränare, den bästa. Alla som tränar, man vet, vi får resultat och de talar för sig själva. Och det är på morgonen då, kliver man upp tidigt innan jobbet, 5, åker dit, tränar, och sen på kvällen har man ju pass på Forza. Och sen kör jag också boxning på Järfälla boxningsklubb på torsdagar.
Så fråga om fysen bara. Vad är det ni gör på fysen typ?
Det är mycket specifikt just för fighting. Så det är inte bara att jag går dit och lyfter, kör biceps curls eller någonting. Det är mycket rotation, jättemycket bål, ben. Det är jättemånga olika saker. Men mycket bål också fokuserar vi på. Mm. Men det är väldigt specifikt för en fight. Så nej, grym träning. Jag går bara, det skönaste är med att ha någon som man har som fystränare. Han har också jobbat med mig mentalt också, som en vän för mig. Så han har hjälpt mig mentalt, inte bara fysiskt. Det blir man får riktigt bra resultat där. Och det, man går bara dit och ger allt man har, det enda du behöver göra. Så det är en bra investering jag tycker jag har gjort. Och jag går bara dit och ger allt jag har. Gör bara som han säger och då får jag resultat.
Skönt att kunna gå på autopilot ibland. Bara lyssna, följa.
Ja, exakt. Det viktigaste är att man kommer dit och fokuserar. För ibland kan det bli så att man är trött, man vill inte. Det är självklart, vi är fighters. Så det blir så ibland. Så, nej, men gå dit, ge allt du har, lyssna, fokusera, så får du resultat.
Har du något exempel på bålövningar? För jag är en bålnörd, alltså jag är gammal PT. Jag jobbade väldigt mycket med just bålövningar. Det var en av mina favorit delar av kroppen att jobba på.
Det finns en specifik, jag kan inte säga om det är riktigt bara bål, men den gör vi nästan varje träning. Och det är just när man ligger på rygg och så sätter man upp båda händerna och armarna rakt ut, och så faller man ner till exempel diagonalt. Och så andas man in på vägen ner och så man, andas man ut på vägen upp. Det är liksom sådana här grejer bara för att hålla kontakt med magen hela tiden. Och speciellt också fokusera på andning. För folk glömmer bort, man kan ha, du kan vara jättebra fysiskt, men kan, andas du inte rätt, då kommer du också bli trött. Så det finns flera. Och sen jobbar vi mycket på cable crossen med rotationen och slag rakt ut. Jag kan inte nämna dem specifikt vid namn. Det blir lite mycket för mig. Men det är jättemycket. Om man surfar in på hans Instagram så har han ju jättemånga specifika övningar där. Kör jättemycket med medicinbollar och just de här resistance bands. Mm. Det är så mycket grejer. Man känner sig som ett experiment när man är där. Liksom, som ett djur lite. Så det är, men det är riktigt bra träning. Riktigt bra träning.
Du gick in på andning också. Intressant. Mm. Jag är en andningsnörd med. Vad gör ni för andning?
Men bara just att man fokuserar på andningen så att man inte tappar fokus. Det är också någonting man måste göra själv och tänka på när man går ute också. När man är så ute i det vardagliga livet. Vi andas så... hur ska man säga, kort, om man vill säga det, liksom väldigt korta, istället för att fokusera på andas djupt in genom näsan, ut genom munnen med just diafragman, säger man då.
Ja.
Och det är också en sak som hjälper väldigt mycket, men det är just bara för att få kontakt med magen är det viktigt att andas just i den övningen som vi gör, men hela tiden fokus på att man måste bli påmind också under match och glöm inte andas, för annars blir man trött. Så
har du testat Wim Hof någonting?
Yes, jag har kört den. Det var mycket, jag körde mycket förut. På senaste tiden har jag inte kört den lika mycket, men förut var det gav alltså. Det var en riktigt bra grej.
Har du kört i kombination med kallbad och sånt också, eller bara andningsövningarna?
Kalldusch har jag kalldusch. Kört. Har du kört kallbad?
Ja, jag har en video på min YouTube. Jag löser ju en 5x5 Rubiks kub i en isvak.
Alltså det där är helt
sjukt. Det tar 9 minuter.
Jag fattar inte hur. Jag kommer ihåg när man gjorde isvak i skolan. Då. Ja. Så kom de upp och så frågade de så här. Vad är 2 plus 2? Man bara 5. Ja. Man var helt borta. Så nej, men det är imponerande. Det är imponerande.
Ja, jag blev helt hooked på det där. För att jag... Alltså jag har alltid varit... Alltså om det blev kallt, då frös jag. Rent så. Jag har alltid fryst om det har blivit kallt. Så här fryser jag mycket. Och sen lyssnade jag på Wim Hof och bara... Ja, men vad fan är det, bara andas och duscha lite kallt och sen vänja sig vid kylan, så är det sjukt positivt.
Exakt.
Då gjorde jag det, gav mig in för det och första gången flög jag upp ur vattnet. Det gick liksom inte.
Nej, det går inte.
Men sen lyckades jag gå ner, lösa en stor jävla Rubiks kub under tiden också.
Alltså bara att gå ner där också och sen en Rubiks kub på det, det är riktigt imponerande. Alltså.
Jag ska skicka videon till dig,
jag måste kolla på den.
Så får du kolla.
Men jag tycker den där metoden är väldigt bra för den just... Det är mycket vad man gör det till. Står du där innan du ska gå in och bara det här kommer vara väldigt kallt, det här kommer vara fett kallt, det här kommer... och tvekar och håller på, kommer inte någonstans. Där får du också, du får just det här lugnet och kontrollen och du tvingas och andas djupt. Det är därför det är bra också. Just med kallbad blir det ju extremt, men man ska ju börja ganska lätt just med en, man ska ju köra lite kallare än vanligt och sen så här, stegvis går man neråt och neråt och neråt till minusgrader.
Jag gjorde fel. Jag missuppfattade en del i instruktionen i Wim Hof, så jag tolkade som gör andningsövningarna och gå in och duscha kallt. Så jag gjorde det. Jag duschade kallt kanske 3 minuter första gången och frös som fan. Ja. Sen när jag läste noga var det duscha vanlig värme, sänk till kallt sista 20 sekunderna.
Exakt.
Så jag bara, okej, men då hade jag missuppfattat det.
Ja, men det är sådana saker man lär sig på.
Exakt.
Men det är bara kul just att bara lära sig nya saker. Och sen känner man också, det är ju en form av meditation i princip när man gör det. Och det är väldigt avslappnande.
Och stresshantering också.
Mycket.
Det är ett sätt att hantera den här viljan av att jag skiter i det här. Och det är, jag tror till och med det är Tony Ferguson som har sagt det, att om du inte kan vara 10 minuter i ett isbad, då kommer du inte klara av att vara inne i en bur där en annan person vill spöa dig. Det gäller att hitta lugnet liksom. Och det ligger väldigt mycket i det, att kunna stresshantera också, att stanna, det är inte farligt.
Mm. Och det är just det man lär sig också, med att hantera just den där stressen och bara lugna ner sig. Och då, ju mer man gör det, ju mer bekväm blir man i den situationen. Så ja, jag tycker det är jättebra.
Mm.
Alla borde testa det.
Definitivt.
Alla fighters speciellt, och det ger verkligen ett lugn. Och det är otroligt den här känslan man får som bara, det kan vara i någon minut. Ibland kan man, blir man bra på det så kan man hålla det ännu längre. Man får bara, det är otroligt. Man bara bryr sig inte om någonting. Mm. Ingenting existerar, det är bara, allt är bara som det. Man kan inte förklara den känslan, utan man måste känna på det själv. Men det är verkligen så här, det är ingenting som existerar, det är bara lugnt. Allt är bara lugnt.
Nej, jag håller med dig. Jag vill ha fanningarna varje morgon. Jag har gjort det nu i 4 år. Jag har inte varit sjuk heller en enda gång på 4 år. Till och med min pollenallergi är borta. Mm. Vilket är helt skevt. Jag snubblade över en Facebook-tråd där frågan var just i Wim Hof-gruppen. Är det någon mer som har blivit av med sin pollenallergi? Alla bara, ja, jag förstår inte varför. Så jag har också blivit av med det. Nu har jag aldrig haft värsta pollenallergin, men jag har haft lite. Men den är helt borta.
Men såg du det här experimentet de gjorde? Jag tror det var i Polen faktiskt. Där de initierade dem med något sorts, jag vet inte om det var virus.
Ja, vad fan hette det? Endotoxin, och det är någonting som går på immunförsvaret. Det är typ som att injicera någon med en ruskigt intensiv förlägga, influensa.
Exakt.
Och med andningsövningarna så var det ingen som blev påverkad. Helt otroligt.
Ja. Men allt han har gjort är ju också bevisat av forskning.
Ja.
Det finns med i böcker, han har ju sagt det själv. Så han gör inte några hokus pokus grejer.
Nej,
liksom.
Men det roliga var att folk trodde det innan. Så forskare har ju hånat honom när han har påstått, men sen fick de smaka av bokstavligen sin egen medicin och inse att han hade rätt.
Exakt, och så är det ofta att folk tror inte på en tills det liksom når en viss nivå där folk bara, okej, ja, han kanske hade rätt.
Ja.
Eller hon eller han, det har ingen betydelse. Men när det sitter så sitter det.
Har du råkat ut för det? Att folk inte tror på dig när du sa, jag vill bli fighter? Folk bara, men vadå Bartosz? Nej, men du vet, du blir inte det, andra blir. Har du fått höra sådana kommentarer?
Nej, det är kanske mer min farmor, jag är från Polen och min farmor är lite old school, hon är lite mer så här, men ska du inte bli läkare eller liksom, man ska göra det här, man ska köra det här traditionella, gifta sig, skaffa barn och så. Och jag kände bara, vet, jag har alltid gått på magkänsla som människa, jag litar väldigt mycket på min magkänsla, så jag tänkte nej, jag tror inte, jag har inte fått något rakt ut att någon har sagt så till mig, men det finns säkert många som tänker så här, han kommer inte nå den nivån. Men sen gick jag min första proffsmatch och det var inte den bästa prestationen, men jag krigade och jag visade att jag har hjärta för att fightas. Och det var liksom inte någon, jag tog inte någon dålig motståndare som första proffsdebut, och jag hade en amatörmatch innan. Så det var ett krig, men rakt ut, men just jag tror under ytan folk tänkte att det ska inte bli något. Sen går det en match, sen två, och nu är jag 4-0. Och oavsett vad folk säger, det är på väg liksom.
Hur var din första proffsmatch?
Jag har aldrig varit så, jag var inte lika nervös som inför min kanske första shootfighting match. Men det som gjorde skillnaden, det var just handskarna som man tog på sig. Det var inte värsta skillnaden, men man blir lite så här, de här är tunna. De här kommer sitta liksom. Och inga benskydd, så det var lite så annorlunda. Men jag var inte mer nervös för det, jag såg fram emot det. Och sen matchen var ju kaos, det var ju krig, det var bra krig. Han träffade mig med bra, jag träffade han med också bra. Men det var press hela tiden. Jag tror jag vann på, just den matchen vann jag just på ren att jag var, bara gick framåt och stormade på. Och sen var det var många tekniker som satt också, nedtagningar och sådär. Men det var en bra match tyckte jag också, underhållande. Så jag är nöjd med den matchen faktiskt. Det är bra att få en sån match i början. Och tuff att visa att man är här för att liksom stanna. Så jag är nöjd över den.
Hur känns framtiden nu då när du har gjort dina 4 matcher? Och hur börjar du visualisera framtiden?
Sådana här saker ser man liksom, man kan connect the dots nu. När man tänker så här, men jag träffade Johan där i högstadiet och sen träffade jag på just, och det är hans kusiner som har det, Forza Fighting, Visar och Sadri, mina coacher. Och så har jag träffat på dem och man har spenderat tid och allt man kan, man förstår varför man träffar vissa personer. Och ja, absolut, jag ser mig själv i UFC oavsett vad. Och jag tänker så här, mitt tankesätt är, oavsett om jag vinner eller förlorar på vägen dit, jag ska komma dit. Det finns ingen plan B, det finns inget sånt där. Folk säger, men kanske du ska utbilda dig. Jag säger så här, okej, jag ger det 100%. Jag ger det allt jag har. Jag tränar hårt, jag satsar på träning och ger det allt jag har. Om det inte funkar, okej, visst. Men då kan jag säga till mig själv i framtiden att okej, jag gav i alla fall allt jag hade. Men jag ser mig verkligen absolut vara i UFC.
Vilka inspirerar dig i fighting-världen? Vi kan dela upp, vi kan separera. Finns det några i Sverige och utomlands?
Jag tänker mer utomlands. Jag ser upp till många personer. Som jag sa i en intervju i veckan där innan Superior. Jag tar saker från varje person, små saker. Jag gillar till exempel Habib, hans just ödmjukhet och respekt, för att det passar som mig som person. Men han tar fortfarande liksom ingen skit. Men han är respektfull, ödmjuk, hjälper andra. Från Conor McGregor tar jag hans tro på sig själv i princip. Så, men Conor McGregor, Habib Nurmagomedov, alla fighters inspirerar mig på sitt sätt, men just från dem har jag tagit mycket. Första matchen jag såg var ju Anderson Silva mot Chael Sonnen, när han låste ut honom med
ja, det är femte ronden.
Ja, det var sjukt, och det var första matchen jag såg.
Okay.
Och sen där satt man bara, vet, och man var 15 och man var lite man var lite galen och tänkte, ja, men det här där kan jag göra. Då tänkte man, men jag måste testa liksom. Och sen, ja, sen har det ju bara rullat på sen dess. Men
var det din första kontakt med att se MMA?
Yes. Aha. Första matchen.
Intressant.
Ja. Så det var helt, han fick ju spö hela hela matchen, och så bara plötsligt kopplade han på den där, och jag bara, vad är det som händer? Så bara klappade han. Och han låtsades ju som att han inte klappade, men man såg ju tydligt. Ja.
Har du sett dokumentär med Anderson Silva?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Ny ska jag inte säga att den är, men det är väl den senaste liksom långa dokumentären om honom. Då är det ju dagarna innan match, innan just den matchen, och han säger, jag kommer sätta en triangel på han.
Helt sjukt.
Och dokumentären är släppt flera år efter det här. Alltså när jag såg det, jag bara, oj, snacka om att han var inställd. Det är ungefär som att han, då fick man känsla av att han lät matchen gå så. Han visste att han kunde ta ut honom när som helst. Han lurade honom i alla ronder för att sen bara papp, dra triangeln och nu är det klart.
Ja, exakt. Och sen, han sa ju det, så det, då vet man att det var så. Men det är så här lite, speciellt när man till exempel gör någonting på träningen innan match, eller någon vecka eller två veckor innan match, så känner man, den här kommer sitta. Mm. Eller så, ibland slår man på mittsarna på uppvärmning och känner, det här kommer bli en lång kväll. Ibland, det är så. Det är, man kan inte förvänta sig varje gång att göra som man säger, men alltså, vissa är så bestämda så att det händer.
Conor McGregor och José Aldo.
Åh, herregud. Helt sjukt. 12 sekunder var det eller något. Ja, de bråkar om det fortfarande, men...
Och du har sett den här videon från uppvärmningen, va?
Ja, när han gör den
movet. När han gör exakt det movet. Härmar Aldo och sen gör den och sänker. Det är så sjukt.
Otroligt. Och där och kan man också lära sig en grej från just det här med visualisering. Mm. Hur viktigt det är att man ser sig själv. Alltså, det är därför också meditation är viktigt, så att man har den fokusen, så att man kan fokusera på just den visualiseringen. Att man kan se sig själv göra det. Och sen måste man också vara beredd på att det inte alltid händer. Mm. Så man måste kunna rulla med det.
Jag tror det finns en farlig bit där. Jag tror att många jobbar med visualisering. Jag tror att det är farligt att jobba med en visualisering. Jag tror det gäller att ha fler utgångar. Man måste sätta sig själv i problemen också. För att jag har hört vissa prata om att om man jobbar med visualisering och lägger fokus på ett enda håll. Och jag tror att, men då måste det också gå så. Mm. För att så fort det inte gör det, då tror jag att man är mer lite bränd. Men jag vill gå in lite på det mentala, för det är andra gången som du lyfter det. Jag tycker att det är en sån viktig aspekt. Jobbar du med meditation också, eller är det just visualisering du jobbar med? För mig är det två väldigt olika saker.
Mm. Ibland är det så här, man går och dagdrömmer, kallar man det. Man kallar det för dagdrömmar, men egentligen är det visualisering i princip. Man ser sig, vissa visualiserar dåliga saker och går och dagdrömmer dåliga saker. Vissa ser bara liksom ljusa saker hända, alltså bra saker hända. Men absolut, jag brukar lägga det i samma. Oftast när man mediterar, man kan blanda ihop det. Ibland vill man bara vara tyst. Det ska vara tyst. Man behöver inte just stänga ögonen och andas djupt. Man behöver bara liksom sitta någonstans där det är stilla. Och ibland kan man blanda ihop det med visualisering och just det här med andning och sätta sig in i situationen. Och apropå det du sa innan, just vem jag ser upp till, det är mycket till exempel Gennady Golovkin, och sen har du Terence Crawford som slogs mot amerikan, jag tror för 2 veckor sedan.
Mm.
Han sa det, när han visualiserar, och han sa någonting som jag kände, det är bra att han sa det, att han ser inte bara de här bra situationerna, att han ser när han blir träffad av en rak höger och så blir han skakad, och vad han gör när det händer, eller... Och det ska man sätta sig, det brukar jag göra också. Men man ska försöka hålla det så positivt som möjligt. Alltså att man ser ett positivt resultat. Men man ska kunna vara beredd på den situationen.
Precis.
Att komma ut ur den.
Så, nej, men absolut. Exakt. Och där har du helt rätt. För jag tror att det gäller att ha motgången som du kan vända. Jag tror det är farligt om du börjar se motgångarna som ger dig förlust. Ja. Då tror jag att du visualiserar fel vinkel. Så det är jättebra att du säger det, för det är verkligen poängen, är att ta sig ur problemet, inte att fastna kvar i det.
Exakt, jättebra sagt.
Har du applicerat Wim Hof andning till meditation?
Yes, på samma gång. Och jag rekommenderar inte att göra det sittandes eller något sånt där. Alltså. jag tänker inte ljuga, jag har passed out en gång. Alltså. Ja. Men det var inte en grov än, men man blir lite så här, det blir verkligen, det är intensivt. Mm. Så det är bra att göra det liggandes på en soffa helst.
Det hände mig också. Ja. Jag kan berätta min story, för jag satt i köket. Jag har delat med mig den här i min egen podd, Öppet sinne. Jag sitter i köket, det första gången. Jag är jättelångsamma och långa djupa andetag och släpper ut luften. Och jag sitter och bara, jag har lite musik, det är blankt i huvudet. Det börjar bli blankare, det är en tanke som florerar. Och sen gör jag en sista utandning. Men här lär jag till kroppsspänningar. Har du jobbat med det, med att spänna kroppen? För det var också första gången
just det,
jag
precis när man, det. Ja, när man andas in de här 30 så
spänner man och så skickar man ut luften. Och jag gör det. Och helt plötsligt så står jag och pratar med en kollega på mitt jobb. Och jag känner hur marken börjar vända. Så jag börjar dra efter en balk som jag ska kunna hålla i. Ja. Och jag vaknar upp med att jag har ramlat in, för jag satt i skräddarsen, jag har ramlat in med huvudet mot sidoväggen.
Åh,
och ligger och krafsar längs med väggen.
Ja, men det...
Och jag bara, men vad fan hände här? Svimmar jag, följer in i en dröm? Jag fattade inte riktigt vad som hade hänt, men jag fortsatte. Jag gjorde fler och fler gånger. Jag tror att på femte utandningen, då förändrades till och med musiken i mina öron.
Allt blir så annorlunda. Man kan inte ens förklara den känslan. Men exakt så där som det var för dig, så var det för mig. Ja. Man bara vaknar upp och så bara, så håller man i någonting. Vad fan var det som hände precis så? Men man måste våga testa nya grejer. Och det låter ju lite crazy, men just det här, jag tror många människor, speciellt nu för tiden, skulle behöva just de här sakerna, meditation och den här, inte bara Wim Hof-metoden, men bara sakta ner. Ta inte själva så seriöst. Och nej, just bara sakta ner och sitta stilla. Vissa väljer ju liksom, du, när du kommer hem, även om du har ett vanligt jobb, när du kommer hem så har du ju, du har ju ett par timmar efter liksom. Kan man välja, antingen mediterar du och eller gör någonting produktivt och känner att okej, okay, nu gör jag, man gör någonting och så känner man det här, okej, man tar steg framåt. Man är produktiv såklart. Eller så kan man sätta sig i soffan och bara kolla på något serie. Så, men såklart man kan göra det. Men jag tror många just nu för tiden skulle behöva bara sakta ner.
Sakta ner, lägg bort mobilen, ta några djupa andetag. Ja, ja. Det är 6 djupa andetag är bevisat att det sänker både blodtrycket och stressen i kroppen. Hur jobbar du med andning i ronvilorna?
Djupt, det är liksom djupt. Det är ut med magen. Mm. Och så släpper man. Det är specifikt, men man andas djupt. Och det jobbar man på under träningen också, bara för att man ska vänja sig. För det går ju också lite som, om jag skulle kunna säga, muskelminne. För att blir du van vid att andas på det sättet, så kommer du göra det allmänt också. Och så om när du inte gör det, så kan du catcha dig själv. Att när du inte gör det, så kan du börja göra det igen. Så, men jag tror det är också en vana. Man ska jobba på det i träning. Till exempel, man ska inte, när jag tränar till exempel, så försöker jag inte sitta ner emellan, utan liksom försöka stå upp och andas och sen starta nästa rond och så kör man igång. Men det är just väldigt djupa andetag in genom näsan, ut genom munnen. Men det är djupa andetag och det ska kännas, det ska fyllas liksom. Men ja, så det är så emellan rondvilarna i alla fall.
Hur mycket hinner du tänka vid rondvilan, eller tar du bara in informationen från dina sekunder?
Jag försöker ta in så mycket information från mina coacher som möjligt. Jag får ju alltid väldigt bra tips av dem. Och sen är det inte alltid, speciellt i min första match, där var jag liksom, det var något jag lärde mig, att lyssna mycket mer. Det gjorde jag mycket bra i, till exempel när jag tävlade på Lord of the Cage, när jag mötte Nazari Danjaluk. Då var det som ett tv-spel. Jag hörde bara dem säga, vänster spark mot huvudet, boom. Och så bara, det var sköt iväg. Så det är också något som man måste jobba på, just lyssna. Och det har jag jobbat på mycket också. Men man försöker ta in så mycket information som möjligt, för man vill ha liksom logiska grejer. Man vill inte ha någonting bara kom igen, slå, eller kom igen. Man hör vissa till och med UFC-coacher liksom bara, du måste bara gå in och gör vad du kan. Man bara, bro, ge mig lite logiskt liksom, ge mig lite verktyg. Men det gör mina coacher jättebra, så inga problem med det.
Jag vill lyfta lite Forza, för Forza Fighting är ju ett av de mindre gymmen. Jag menar, man hör oftast det är Pankreas, det är såklart All Stars, det pratas om de här stora gymmen, och Forza finns ju där. Det finns några fighters, men det är inte liksom uppe i gemene man pratar inte Forza Fighting.
Exakt.
Berätta lite om gymmet som du kör under.
som sagt, jag kom ju dit när jag var yngre och jag kom dit och tränade, och då man kände direkt den här, det är en familjestämning. Man kommer inte dit bara för att ja, hej hej, och så tränar man och så går man därifrån, utan man kan känna verkligen när man kommer in. Och det är klart, alla passar inte in på varje gym. Man kan gå in någonstans och det behöver inte vara något fel på dig eller på gymmet, utan det är bara inte din typ av, ditt typ av gym. Men just bara den här familjestämningen, men på samma gång var det hård träning. Vi tränar hårt. Nu ska det inte låta som att vi bara bankar på varandra, utan det är disciplin, det är hårt, det är tekniskt. Men just det som står ut för mig när jag tänker på min klubb, det är just den här familjestämningen som vi har. Allt är trevligt och blandat med det här hård träning. Men just, jag har fått lite slack för det tror jag. Men under ytan att jag har dragit på mig, jag har inte dragit på mig uppmärksamheten för att jag vill ha den. Jag är inte den typ av person, jag bryr mig inte om såna här saker. Jag vill bara att mina coacher ska lyftas, min klubb ska lyftas. Och alla andra klubbar runt omkring landet ska också få sin uppmärksamhet. För det finns jättemånga bra fighters runt omkring landet på flera gym. Det finns ju, du har ju Redline och sen har du ju Umeå. Det finns de, och de fightersarna också. Och de klubbarna får inte uppmärksamhet. Det handlar inte bara om just min klubb. Men just bara att sprida ut så att alla får den uppmärksamheten. Och jag tar på mig det ansvaret. Jag vill komma liksom, jag vill vara ansiktet framåt. Och jag kan ta på mig om det blir lite att man inte, jag snackar inte skit om andra klubbar, utan jag säger bara lyft andra klubbar också. Mm. Det handlar inte om att man ska ogilla en annan klubb, utan det är bara att man vill att ens egna klubb också ska synas.
Såklart. Hur många fler aktiva proffs finns på din klubb?
Vi har Arman Popal.
Mm. Han gick ingen match den här Superior. Nej. Han gick förra, va?
Ja, han gick förra och sen gick han ju... förra blev ju inställd för att motståndaren kom ju in och var 3 kilo över, ja, och så här just helt sjukt. Så det blev inställt. Men sen körde han ju på Lord of the Cage nu också med mig. Mm. Mot Alejandro. Jag vill inte säga hans efternamn eftersom jag vill inte säga fel.
Nej, men det är lugnt. Jag missade den galan. Jag vet bara att den har varit, men jag har inte sett den
och
själv.
Och han vann på TKO i första ronden. Så. Okay. Väldigt bra match, väldigt bra krigat så. Och det är Arman, och sen har vi flera på väg upp just i amatörscenen. Vi har Daniel Petrus, vi har Gabriel Lacerna, och de är amatör, de är just i amatörscenen nu, men de kommer definitivt synas som proffs på vägen upp. Så det är de vi har just nu som jag kan tänka om jag har glömt någon, så är det liksom jag sitter här och första podcasten, så ni får ursäkta mig. Men just de som står ut för mig som jag vet just nu kan tänka mig, då är det Daniel och Gabriel.
Mm. Det blir spännande att följa, för jag menar, trots att vi är ett sånt litet land så produceras ju en hel
otroligt
mängd med fighters, och du lyfter ju också bra klubbar där med Redline och uppe i Umeå, Renje då, som också har producerat ett gäng fighters och några som också har tagit sig hela vägen till UFC därifrån. Exakt. Men du skulle i sådana fall, om du når ditt mål, vilket vi såklart tror att du kommer göra, då är du den första från Forza, va, som skulle nå UFC, yes. Eller är det, det är ingen som har hunnit innan?
Nej,
va?
Så det blir jag och... det är bara kul att vara... För att jag vill... För mig är det att folk ska tänka, om den där killen kan göra det, om Bartosz kan göra det, då ska jag också kunna göra det. Så ska alla tänka. Och vissa andra som ser mig fighter, som tänker så här, men han skulle jag kunna spela. Visst, det är så man ska tänka, det är så det ska vara. För så tänker jag också. Jag tänker så på killarna i UFC när jag ser vissa fighters i bantamvikt, till exempel. Jag skulle kunna hänga med den där killen lätt. Det är så det ska vara, det är så man går framåt liksom. Så absolut. Men jag tror det togs lite fel av andra kanske, för att man blir lite hypad också. Det är just på Superior de har tagit de här intervjuerna, och då har man ju sett sin motståndare och så här. Man blir lite hypad och säger saker lite ur lite för snabbt liksom, och så tas det ut kontext, man menar liksom någonting annat. Det jag menar mer är att jag vill att andra klubbar ska uppmärksammas mer än bara de större klubbarna. Så ja, det är bara det det handlar om.
Och det gör ni ju genom att gå bra matcher på eventen. Det är så man får det att sticka ut. Har du någon gång blivit utmanad av någon?
Ja, jag har blivit utmanad 2 gånger här nu.
Ja.
Men senaste var ju nu Ivan Zidar som utmanade mig, och jag accepterade. Mm. Men han drog sig ur av sjukdom. Och jag vet inte vilken sorts sjukdom. Och som jag har sagt på andra intervjuer, om det är något, man vet ju aldrig. Jag tänker inte sitta här och spela ball och säga att han är rädd för mig. Var det något som hände, man vet aldrig, kanske någon familjegrej, så han lämnade återbud. Jag fick möta Wilbert istället, Juanman. Jag är bara glad att jag fick match. Men jag förstår det. Jag drog på mig den uppmärksamheten. Jag förväntade mig att få just det här. Alltså. Mm. Men det är så det ska vara. Vi alla vill ha matcher och sådär. Personligen jag håller inte på så. Jag gillar sociala medier av just bara att man kan interagera med fans. Jag gillar att lägga ut bilder på just från mina fighter för det mesta. Inte så mycket personligt, familj och sådär. Jag håller det ganska utanför. Jag försöker i alla fall. Så just bara fighting så att man kan, folk förstår att men jag finns fortfarande här, alltså man kan interagera och så. Men just utmana på sociala medier, det är inte min grej. Mina coacher säger till mig, det här du ska fighta så, den här personen, jag säger okej, inga problem. Mm. Jag personligen, jag fightas mot vem som helst. Jag vet inte hur många gånger jag behöver tjata på det, men nu vet alla det, har ingen betydelse. Så alla kan säga vad de vill, alla kan ha åsikter, för alla har alltid, det finns 1000 åsikter hela tiden. Nej, bra och dåliga. Men jag går bara ut, som sagt, jag går ut kort och gott, gör min grej. Så länge jag vinner så kan alla snacka hur mycket de vill. Mm.
För vissa tar ju illa upp när de blir utmanade, vilket jag tycker är ganska intressant. Jag tycker väl att man borde uppskatta en utmaning. Man borde väl ta det positivt att någon antingen vill testa sig mot en.
Exakt.
Jag har aldrig förstått folk som blir förbannade när de blir utmanade. Det är ganska många som blir stött. Varför utmanar den här mig? Mm. Varför tror den här att den kan vinna över mig?
Ja, självklart, jag tror första reaktionen blir så lite, man blir lite så här, okej. Okay. Men sen tänker man så här, ja men man kan ta det som en komplimang. Man kan egentligen, man gör det man gör det till. Mm. Man kan göra det till ingenting. Man kan göra det till värsta grejen. Jag bryr mig inte, det kommer hända. Ju längre upp man kommer, och ju speciellt i UFC, och ju högre man klättrar ju mer uppmärksamhet man får. Jag tror det handlar mycket om uppmärksamhet, och man måste tänka så här, det finns plats för alla att lyckas. Det är mitt tankesätt. Jag blir inte avundsjuk på någon annan för att de får mycket uppmärksamhet i media. Jag blir bara glad. Jag vill att alla ska lyckas, oavsett om jag känner inte dig, om jag gillar dig, har ingen betydelse. För mig är det, mitt tankesätt är att alla ska kunna lyckas utan att man ska behöva liksom hugga från varandra.
Det är bara att alla ska inte ta samma bälte som du har.
Exakt. Nej, exakt. Och, men just bara det här tankesättet. Ibland blir det så här, folk tänker på att man måste ta från någon annan för att få själv. Nej, alla vi kan lyckas. Det finns plats för alla. Men blir man utmanad så gör man det vad man vill göra det till. Absolut.
Vad har du för brytpunkter i livet? Det här är något som jag brukar fråga ganska ofta. För man kan bli lite insnöad på liksom bara en enda sak. Mm. Och jag tror att man behöver en brytpunkt. Jag höll på med stand-up comedy för massa år sedan. Ja. Min brytpunkt var MMA. Mm. Att liksom nörda ner mig i MMA. Idag är det mitt yrke, vilket är väl ganska komiskt med tanke på att det var inte mitt.
Men hur kommer det sig att du just den brytpunkten?
Jag har alltid haft det, vad jag än hållit på med. Mm. För att jag är av intrycket av att man kan bli lite för besatt av någonting. Och det är inte fel. Jag var besatt av humor också. Men det får inte bli det enda jag lägger min fokus på. Så för mig när jag höll på med stand-up till slut, det var så jävla skönt att så här, kolla på MMA, titta på det, någonting som var så långt ifrån det jag höll på med som möjligt. Något som jag kunde läsa om, söka upp nyhetsartiklar och liksom bara få en annan input. För jag tror att sitter jag bara med humor, eller till exempel nu, skulle jag bara sitta med till exempel MMA idag, då skulle jag bli sjuk i huvudet av att bara kolla MMA. Så nu, jag löser kuber, jag började med det för några år sedan, förra året började jag kolla på baseball. Jag behöver göra någonting annat så att jag alltid ska tycka att det jag också håller på med är kul. För jag tror att det blir en instans där det till slut blir inte roligt. Jag har märkt att väldigt många inom alla yrken eller karriärer, de kan bli för besatta av en sak att man blir till slut lite galen av en och samma sak. Mm. Så för mig var MMA var min brytpunkt ifrån stand-up. Att så, fan vad skönt, nu kan jag titta på fighting och bara bli fascinerad av det. Istället för att bara så här, jag måste se på nästa stand-up show med den här människan. Och så käkar man bara en och samma produkt dag ut och dag in.
Mm. Det är en bra sak du säger just där. För att man ser ju många fighters, det går jättesnabbt för dem. Och sen plötsligt blir de ju matta.
Exakt.
Att det blir som en liksom, man blir besatt. Och det är klart man ska studera. Jag gillar till exempel att kolla på boxning, thai-boxningsmatcher, MMA-matcher och så. Men till slut blir man ju så här, man känner ju det själv ibland. Man blir bara, man måste ta ett steg tillbaka och göra något helt annat. Och för varje person, det blir olika från person till person. Vissa gillar ju liksom, man kan resa eller liksom läsa böcker. Men bara man gör någonting som är motsatt, så att man tar av ta bort tankarna från just det som man gör för det mesta. Och det, för mig blir det ju MMA. För ibland blir det som man fastnar just det här, bara hela tiden fighting. Och så glömmer man liksom bort att det är familj, du har vänner såklart. Man får offra mycket som fighter just. Och det är bra att man har folk runt omkring som förstår en också, att man måste göra det. Man måste offra upp mycket grejer för att göra det här, just den här sporten. Så nej, absolut, man måste ha något som får det bort en från tankarna.
Vad har du för något? Har du något, eller är det just att vi inte har det?
Jag ska inte göra, just nu är jag väldigt besatt om jag säger så, men inte på ett dåligt sätt, men jag hittar alltid sätt att komma iväg från det. Jag gillar att läsa böcker, mycket just självhjälpsböcker då, om man säger så, för man vill ju också, det handlar, för mig handlar det inte bara om fighting, jag vill bli en bättre person också. Jag kan inte bara vara en bra fighter, för man kan ju se vissa, de är jättebra fighters, men utanför är det ju katastrof. För mig är det viktigt, för jag ska ha ett liv efter också. Så det är liksom läsa böcker, bara komma iväg och göra saker. Ibland gillar jag bara att göra saker helt själv. Folk har ju någon så här grej att man måste hela tiden vara med någon, och jag är ganska tillbakadragen på det sättet. Jag gillar att läsa mycket, jag gillar att vara mycket för mig själv, men just jag har inte någon brytgrej som,
men du har det specifikt. Du har det i självhjälpsböckerna, så det ligger där. Vad är det för någonting som du precis har läst, alternativt läser just nu?
Jag läser många böcker. Nu har jag valt ut, nu är jag mer, jag behåller några böcker som jag tycker är jättebra, som man kan läsa om och om igen. Vissa böcker har jag läst liksom 20 gånger. Jag har ju liksom streck som jag skriver i böckerna hur många gånger jag läser, för att ju ofta jag repeterar dem, ju mer dras det in i mitt undermedvetna, och då vet jag att jag kommer göra de här sakerna automatiskt. Just speciellt bara sociala interaktioner, hur saker fungerar runt omkring en. Think and Grow Rich, den är grym, den är klassiker. How to Win Friends and Influence People, den har jag läst minst, jag tror det är 23 gången. Och den titeln låter ju lite, alltså när folk ser titeln tänker så, vad är det här för bok liksom, ska man lura folk, manipulera? Nej, det är bara liksom hur det fungerar socialt. The Superior Man, det finns flera mycket bra böcker som jag läser bara om och om igen. Finns Daily Stoic där man läser.
Ja, men den läser jag också.
Den är grym. Och det är bara just sån här, det är så otroligt, för att man öppnar upp det datumet, och så bara är det precis något som passar in på vad du kanske känner just i momentet, eller något som kommer hända under dagen. Man kan ju bara koppla det när det väl händer till någonting annat liksom.
Men man hör på dig, nu visste inte jag att du läste den här typen av böcker, men jag började nästan misstänka att det var någonting, för det finns en tänkare bakom fighten. Och det märks lite att det finns en ideologi och filosofi som florerar där, och jag märker att den är ung, och det ser jag inte på ett negativt sätt, för det finns väldigt många som är äldre och har ingen tänkare alls där i. Men det är jätteintressant, det är kul att du nämner det. Och då är min fråga också, läser du någon ren filosofi också? Finns det någon filosof som du har fastnat för? För du är ju lite och fingra på det på Daily Stoic. Det är ju filosofer.
Exakt, det är ju Sokrates och men jag har inte, om jag ska väl där liksom benämna dem vid namn är inte så bra, men jag gillar just filosofi absolut. Men det är så många olika nu. Och det behöver inte vara just de här äldre, utan det kan vara personer som man nu lyssnar på bara som är bra på just. Vad heter han? Ryan Holiday heter han som har skrivit.
Ja, det är han som har gjort Daily Stoic, va?
Exakt. Och han skriver ju bra böcker. Och han är ju ung. Han är ju väldigt ung också.
Han är jätteung. Ja. Fan, han är väl typ 30 eller knappt 30.
Men om jag skulle säga något, så är det, om det är något jag följer, då är det mer stoicism. Om man säger så på svenska. Det är alltså liksom stoic. Marcus Aurelius. Just de principerna. De passar mycket på. De funkar för mig. Behöver inte funka för alla, man kan ta också lite, allt som han skriver om kanske inte funkar för mig heller. Jag tar bara in det som liksom funkar för mig. Sen såklart ska man lära sig nya grejer hela tiden, men om det är något så är det mer liksom stoic mindset.
Ja, men stoicismen är jävligt intressant. Jag minns inte exakt hur det där är, men det är någonting efter att de har varit ute i något krig och de kommer tillbaka och de äter massa mat och ser allt det här guldet och han tittar på, jag tror att det är guldet och bara, det är egentligen bara metall. Det är ingenting, vi har bara förfinat de här grejerna, vi har gjort någonting utav något väldigt simplistiskt, och att du ska aldrig glömma att det är bara metall. Det är lite som en Porsche, du kan se en fantastisk bil, eller så ser du bara metall, bildäck, plast. Alltså det är verkligen bara hur man väljer att se det, men vi har en förmåga att glorifiera vissa saker bara för att de råkar vara förfinade eller ha en Gucci-logo och säger det, oh my god, it's Gucci, men det är bara läder.
Ja, 100%, speciellt nu för tiden, det är väldigt mycket liksom materialism. Och där igen, jag är liksom helt åt andra hållet, jag vill bara ha tillräckligt med saker så att jag klarar mig. Och kan jag klara mig med de sakerna och känna att jag är tacksam för de sakerna jag har, jag är bara glad, har jag någonstans, jag har mat, jag har någonstans att sova, även om det är ett golv eller madrass, det har ingen betydelse för mig, för att jag tycker att allt är liksom hur man ser på det. Kan jag vara så här i den här situationen, då ska jag kunna hantera när det kommer mer saker också liksom. Men just bara det här, alla är olika, såklart man ska, om man vill ha en Porsche, såklart du ska köpa en Porsche. Men köp en Porsche för att du vill ha en Porsche, inte för att du ska showa din Porsche för andra. För den känslan håller i 1-2 veckor och sen sitter du där och bara tänker, ah, men jag går fortfarande till det här jobbet som jag inte tycker om liksom. Men jag har en Porsche, men den känslan sitter inte länge.
Nej, definitivt, det gör den absolut inte. Och det är stoicism i sig. De hade ingen Porsche att titta på i och för sig.
Nej.
Men det är en annan femma idag. Jag ska rekommendera en YouTube-sida till dig.
Det skulle jag uppskatta faktiskt.
Som heter School of Life. Och de har gjort en nedbrytning på jättemånga filosofer. Dels Aurelius, de går igenom deras teorier, deras tro. Den är sjukt intressant och det är en väldigt så här, det är ett bra sätt att komma i kontakt med intressanta filosofer. Jag har sett väldigt mycket på just deras filosofbit och sen läst flera av filosoferna. Jag har till exempel Aurelius Meditations, meditationer.
Den har jag också.
Ja, har den.
Ja, den är lite svårläst för mig, om jag säger, alltså svårläst. Jag förstår inte exakt hur jag ska följa den boken. Nej. Men ibland hittar man saker som bara, det funkar.
Ja, det finns små guldkorn i den. Jag har också en annan favorit som heter Buddhism Plain and Simple, som påminner lite om att det är bara korta stycken där den här författaren förklarar buddhism och vad Buddha egentligen menade. Så han börjar med att vi tar bort alla böner, allt krimskrams, alla kläder. Det här är bara vad Buddha stod för. Den är också skitintressant och han gör jämförelser och placerar dem på idag. Så den påminner lite om ibland lite hur Daily Stoic kan se ut, fast med en riktig referens till idag.
Jag får skriva ner den så.
Ja, jag kan skicka över om du vill. Absolut. Perfekt. Det är intressant. Vi har nått slutet. Är det någonting som du liksom vill så här avrunda med, om bara så här, om folk redan inte följer dig, var hittar man dig? Vi kan börja den änden.
Bartosz Wojciechowicz MMA på Instagram. Om man söker på Bartosz så kommer det upp ganska snabbt där, men det är MMA på slutet. Så Bartosz Wojciechowicz MMA på Instagram. Och på Facebook är det Bartosz Wojciechowicz. Så lycka till med efternamnet, men du får skicka ut det här någonstans så folk kan stava till.
Om man har hört podden, då ser man det i mobilen. Då kommer rätt namn att stå. Ja. Så det kommer vara ganska lugnt.
Nej, jag vill tacka för att du bjöd in mig hit. Jag uppskattar det väldigt mycket. Jättekul, det är ju första gången för mig. Så här, för mig är det coolt, man känner sig som ett barn, vet, när man får en present i princip. Så för mig är det bara kul att komma hit och sprida lite mer om hur jag är som person. Och just upplysa andra vad jag tränar. Och nej, se upp för mig. Jag tror det här kommer bli bra. Men jag vill också tacka just Forza. Jag kan inte tacka dem tillräckligt. Jag har nämnt dem så mycket så det blir lite tjatigt. Men verkligen, utan de personerna där och mina coacher och alla där, skulle inte jag vara den person som är här idag. Jag kommer verkligen ihåg vart jag kommer ifrån. Och jag kommer alltid komma ihåg folk som har varit med mig, oavsett om jag har vunnit eller förlorat, alltid varit med mig på hela vägen. Så det är alla på Forza Fighting, min familj och en speciell shoutout igen till Piero då. Som, vi träffades inte för så länge sedan, men när det klickar så klickar det. Det är inte bara min fystränare, utan han har hjälpt mig mycket mentalt och privat också. Så bara upplysa han. Och, nej, tack så jättemycket. Jag uppskattar det väldigt mycket.
Ja, grymt. Om 10 år när det finns ett UFC-bälte runt midjan, glöm inte mig då, för jag kommer säga så, hej Bartosz, jag vill gärna ha en intervju igen.
Kom ihåg den Bartosz-specialen.
Vi ska göra del 2 nu.
Nej, det är grymt. Nej, jag uppskattar. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket, Paul.
Stort tack för att du kom hit. Det är du som ska ha tacket. Det här är din special. Ja.
Och hälsningar till alla där ute som lyssnar. Och också till Jonathan, Rosie och Aziz om de lyssnar på den här podcasten.
Och kom ihåg alla där ute, om ni vill ha Bartosz bälte så har han öppnat upp dörren. Det finns en möjlighet att
just nu har jag ett kartongbälte, men ge mig 5 år.
Även återigen, Bartosz, supertack för att du kom hit.
Tack så jättemycket, tack.
Ha det bra, gott folk, hej då.
produceras av I Like Radio. I Like Radio.